Det här är en podd från Svenska Yle.
Gatan håller på att ta makten i Sydamerika. Den politiska och den ekonomiska eliten tappar greppet och ifrågasätts allt mer eftersom klyftorna på kontinenten bara växer. Vi ser det här nu i flera länder och protesterna kan mycket väl sprida sig. Vad är det som händer i Sydamerika? Det här är nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Välkommen! Mikael Wigell, docent vid Finlands utrikespolitiska institut och forskare då i Sydamerika och det som händer där. Vad kan man säga allmänt om protesterna som sker nu eller som är på gång nu i olika länder i Sydamerika?
Minst kan vi säga det har att göra med ouppfyllda förväntningar kanske. Mm. Det är kanske den gemensamma nämnaren i de här protesterna. Vi såg länge ekonomisk tillväxt i de här länderna som drevs av den här råvaruhandeln och höga råvarupriser som nästan alla latinamerikanska länder. Det gjorde ganska bra att de fick ekonomisk tillväxt, medelklassen blev bredare och större, man fick det bättre helt enkelt. Nu i några år så har det inte funnits just någon ekonomisk tillväxt överhuvudtaget. Så att nu är man ganska missnöjd med livet och livet har blivit sämre, priserna stiger men lönerna släpar efter. Och det här är kanske en slags gemensam nämnare i de här länderna, att man verkligen först hade förväntningar om att livet ska bli bättre och nu känner man att staten lite har, man har blivit bedragen helt enkelt och då krävs det inte så hemskt mycket för att dra ut på gatan när man tillräckligt har fått tillräckligt så att säga.
Finns det också någon gemensam nämnare här i hur de olika ländernas regeringar och makthavare har reagerat på protesterna?
Ska vi komma ihåg att jag skulle kanske egentligen vilja ändå indela de här länderna som var vi nu ser protester i två olika grupper. Å ena sidan har vi Venezuela och Bolivia, där de här protesterna framförallt handlar om demokrati eller bristen på demokrati så att säga. Vad vi har ledare som försöker hålla sig kvar vid makten med vilka medel som helst. Och vad vi har mycket långtgående valfusk. Det ser ut att det har varit ganska, ser ut som valfusk i Bolivia också. Det här har varit den triggande faktorn. I Bolivias protester och i Venezuela har vi haft protester i många, många år som har att göra med den här bristen på demokrati. Sen har vi den andra gruppen som då hör Argentina, Chile, Ecuador. Var de här protesterna drivs i första hand av socioekonomi. Och så det är ändå lite olika saker som har drivit fram till de här protesterna. Och här ser vi också att regeringen, de här regimerna har reagerat på olika sätt. I Bolivia och Venezuela reagerar man så att man ger inte efter någonting. Mm. Utan man försöker hålla sig kvar vid makten med vilka medel som helst. Mm. I Chile, Argentina, Ecuador så ser vi att regeringarna ger efter. De har gått med på eftergifterna och gått med på det som de här demonstranterna vill ha så att säga. Det här var det ju frågan om att man har höjt vissa tariffer, metropriserna eller bensinpriserna. Så att, och där har man ju gett efter så att säga och nu försöker man föra mer dialog med de här demonstranterna.
Om vi tittar på den här första kategorin som du nämnde då, dels då Bolivia där det då precis nu har varit presidentval som du sa och Venezuela före det. Kan du lite beskriva de här länderna? Det är ju då presidenter som i princip har stigit fram som vänstermänniskor eller liksom folkets man och så här som på något vis sen biter sig fast vid makten och sen nu anklagas för ganska omfattande korruption.
Ja, i Bolivia och Venezuela är det frågan att man har gått mot ett mycket diktatoriskt håll. Ja. Och här har ju, framförallt i Venezuela har det ju successivt läget blivit sämre på alla fronter, ekonomiskt, politiskt, man har 4 miljoner människor gått i flykt. Så att det läget där är ju otroligt, otroligt svårt. Det är en humanitär kris i Venezuela. Det kan man ju inte tala om i Bolivia, det är inte någon slags humanitär kris, utan det har man en politisk kris för tillfället. Ekonomiskt så hade vi ju blivit lite sämre under senare år, men det är inte någon sorts stor kris, utan det är framförallt att göra med en politisk kris var Evo Morales försöker bita sig fast vid makten genom valfusk och vad nu folk reagerar på det här.
Kommer det att bli häftiga demonstrationer, tror du, i Bolivia mot då valfusket och Evo Morales?
Ja, vi ser ett allt mer polariserat läge i Bolivia. Och det är framförallt i vissa områden var oppositionen är ganska stark, var vi ser de här protesterna.
Mm. Vad består oppositionen av där?
Så där har vi en opposition. Evo Morales anhängare hör ju till ursprungsbefolkningen ofta. I Bolivia finns det en mycket stor grupp som hör till ursprungsbefolkningen. Och Evo Morales är ganska populär bland ursprungsbefolkningen fortfarande i Bolivia. Men så har vi den här vita, så att säga, delen av befolkningen i Bolivia som inte tycker om Morales överhuvudtaget, har inte gjort det på många år och som nu har ett slags tillfälle, så att säga, att verkligen ställa sig upp mot honom, för att det verkar ändå ganska klart att det är valfusk som står bakom det här valresultatet i Bolivia.
Om vi sen då tittar på den här kategori 2 och tar Ecuador, där som du sa, så där beslöt ju sig ändå regeringen då för att ge efter och ta tillbaka sina ekonomiska åtgärder. Är läget därmed lugnt där?
Läget är inte lugnt i Ecuador heller. Det är ju så att när regeringen ger efter för de här demonstrationerna så kan det i många lägen också elda på dem mera demonstrationer, för att då ser ju demonstranterna att man så att säga får sin vilja igenom. Och det, i Ecuador är det ju inte bara frågan om det här, bara den här höjningen av tariffer, utan det finns ett mer utbrett missnöje med regeringen som har funnits där en längre tid i Ecuador och som nu liksom har då triggats av den här höjningen av tariffer. Men att, så jag tror knappast att vi ser att protesterna bara dör ut väldigt fort, utan jag tror nog att vi får se dem fortgå en tid ännu. Framförallt som man nu ser att man liksom, så att säga, har makt, gatan har makt i Ecuador idag. Och demonstranterna själva känner att de har makt, för nu har de ju fått ren en del av sin vilja igenom. Så nu är de i ett läge att be om mer, så att säga. Mm.
Ja, de tvingar ju till och med regeringen på flykt från huvudstaden, så det var ju ganska sådär konkret det hela.
Ja, regeringen har tvingats på flykt från huvudstaden. Det visar ju verkligen att gatan har makt idag och att regeringen står ganska handfallen de facto mot de här demonstranterna. Och det kommer knappast att debba ut något fort det här läget.
Sen Chile då, som väl är kontinentens ekonomiskt mest framgångsrika land, eller hur? Hur kom det sig att de här protesterna blossade upp där?
Ja, Chile är ju allmänt ansetts vara en stabil oas i Latinamerika, en ganska volatil kontinent, så har Chile varit ett stabilt land var ekonomin har gått ganska bra. Man har en ganska välfungerande stat i Chile. Det är inte så hemskt mycket korruption i Chile och så vidare. Så därför är många väldigt överraskade över den här vågen av demonstrationer nu i Chile. Men ser man lite under ytan så är det kanske inte så överraskande med demonstrationen. Det har funnits ett utbrett missnöje i längre tid där med att man i de lägre samhällsskikten i Chile känner att man blir på efterkälken. Att eliten får det bara bättre och bättre, men att de fattigare och den lägre medelklassen, så att säga, får det sämre då priser stiger, levnadsvillkoren blir dyrare och lönerna släpar efter. Så att Chile har, trots att man är nog haft ekonomisk tillväxt och det fungerar ganska bra, så har den här klyftan mellan de rika och fattiga är väldigt, väldigt bred i Chile. Där har man inte riktigt lyckats göra någonting åt den här klyftan, så att inkomstskillnaderna är väldigt stora i Chile, och det är nog det här som ligger ganska mycket bakom nu de här protesterna också.
Hur har landets regering reagerat där?
Där har man ju gjort eftergifter så tillvida att man har backat när det gäller den här höjningen av metropriserna. Man har nu också kallat till mer dialog med de här demonstranterna, men att man är nog ganska sent ute. Man har inte varit lyhörd tidigare, och nu är man väldigt sent ute. Missnöje är mycket djupt och brett, så det är nog inte helt lätt att få till stånd någon dialog mer än i det här skedet.
Alltså, vilka är utsikterna då för dialog eller liksom något närmande eller någon ny politik som då skulle gynna de mindre bemedlade?
det är nog framförallt fråga om att regeringen nu måste komma med ett mycket kredibelt paket vad man gör sociala reformer. Det vill säga man talar inte bara mer om ekonomiska reformer utan man måste nog satsa mycket på socialpolitiken i Chile. Vilket man kanske lite har glömt bort under senare år utan fokus har varit på ekonomiska tillväxt och mindre på de här stora sociala reformerna som skulle hjälpa att lite minska de inkomstklyftorna. Och där måste regeringen komma med ganska stora öppningar.
Nu är det ju sådana då som talar om att det här är en protestvåg över den sydamerikanska kontinenten som kan sprida sig till ännu fler länder. Vad tror du?
Sådana här protestvågor brukar ofta sprida sig. Det ser vi ju ofta att det skulle inte alls vara förvånande om vi ser protester komma upp också i Brasilien, Paraguay, Peru och så vidare. Brasilien är ju läget ganska volatilt så tillvida också att där har man också de här ouppfyllda förväntningarna. Man hade mycket stark ekonomisk tillväxt i många år. Medelklassen växte, man kom över fattigdomsgränsen. Nu har man haft ekonomisk stagnation i några år så att många har fallit tillbaka under fattigdomsgränsen och känner sig mycket bedragen. Man har haft stora korruptionsskandaler. Man känner att staten inte riktigt finns till för en. Så att, och sen har man dessutom en mycket auktoritär president i Brasilien för tillfället. Så det skulle nog inte vara förvånande om vi ser en våg av protester nu i Brasilien också. Så att, och sådana här protestvågor har ju en tendens att sprida sig. Man tar modell av varandra. Man ser att de här demonstrationerna i Chile, i Ecuador faktiskt får resultat. Det vill säga att regeringen backar. Mm. Och då finns det ju ett incentiv verkligen att ta till gatan i andra länder också. Mm.
På basis av det du säger nu så får man en sån här bild att det liksom var ett sånt här, det var en demokratisk utveckling på många håll och det var också en ekonomisk utveckling på många håll som på något vis olika länders regeringar nu lite har schablat bort och förfallit i korruption och större ojämlikhet. Vad säger du om den här analysen? Är det liksom så att man på något vis har förblindats och på något vis tappat greppet?
Samhällsstrukturen i Latinamerika det finns mycket starka skiljelinjer mellan å ena sidan rika och fattiga, det vill säga en slags skiljelinje mellan elit och massa. Mm. Vad man känner att eliten har tagit över staten och för en politik som bara gynnar den eliten själv. Mm. Och att man inte så mycket ser till de andra. Mm. Det finns en stark skiljelinje också mellan centrum och periferi, det vill säga stad och landsbygd i princip. Och det finns en stark etniska skiljelinjer i Latinamerika mellan vita och ursprungsbefolkning eller stambefolkning och immigranter. Man har ju också mycket immigranter i många av de här länderna. Så här finns starka etniska spänningar. Och det här är lite intressant för det här är tre skiljelinjer som vi mer och mer ser i Europa och USA idag också. Så det finns kanske skäl att titta lite noggrannare på den här demonstrationsvågen i Latinamerika och på de här skiljelinjerna som finns där bakom. För det här är ju helt klart den här typen av skiljelinjer som har blivit starkare i också här i Europa och USA. Som vi också ser att driver vissa av våra protestvågor här. Gula västarna till exempel. Det finns många likheter mellan gula västarna, protesterna i Frankrike och den här protestvågen i Sydamerika. Det finns lite samma slags orsaker som driver det här. Så här finns vissa jämförelser att dra.
Tack för det här, Mikael Vigell, som alltså är Latinamerika-expert vid Utrikespolitiska institutet. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Roligt att du lyssnade. Fortsätt med det.